Nu tycker du kanske det här låter gulligt, Johan, eller?
Ja, jag tycker det låter jättefint faktiskt. Jag gillar det här.
Jag gillar också det här, men den här faunen har jag förstått är inte en oskyldig faun.
Nej, det har du rätt i. Han är väl kanske mer av en snuskfaun faktiskt, om vi ska vara uppriktiga.
Hej Johan!
Hej Lolo!
Jag hoppas du är glad idag.
Jag är jätteglad, jag är faktiskt lite extra glad till och med.
Och hej alla som lyssnar. Välkomna till Mästerverken. Här guidar vi till de bästa och mest älskade klassiska verken. Idag så är det Debussy, förspel till en fauns eftermiddag.
Det stämmer det. Eller som den heter på franska, prélude à l'après-midi d'un faun.
Wow, det var tjusigt.
Ja.
Varför ska vi prata om den här då? Varför är den ett mästerverk?
Ja, det är faktiskt ett fullständigt unikt verk det här. Det är skrivet 1894 och man kan faktiskt säga att det är här modernismen startar inom musiken. Debussy blåser in nytt liv i musiken här, i faunen.
Med sin flöjt.
Ja.
Det här verket det baseras ju på en dikt av Mallarmé. Och det handlar om en faun.
Mm.
En sån här varelse som vi alla känner till.
Ja.
Hälften människa, hälften get.
En sån.
Den här faunen, han ligger på en strand. Det är hett. Och han spelar så här lite drömmande på en panflöjt.
Ja.
Så ligger han och minns olika tjejer som han har försökt att förföra. Är det inte ungefär så?
Ja, det kan man säga. Man hör ju redan i starten hur han lojt ligger där och spelar på sin flöjt.
Det är som att man hamnar i någon sorts här, nästan hypnos. Alltså man, eller hypnotiskt tillstånd. Man undrar så här, vad händer nu? Vad händer?
Ja, jag håller med. Det är hypnotiskt vackert faktiskt, kan man ju säga.
Verkligen. Det är 10, eller inte ens kanske 10 minuter långt det här stycket.
Nej, ibland är det lite under 10, men man kan väl säga 10 minuter. Även om det ofta verkar vara 8 minuter och 30 sekunder faktiskt.
Du har kollat.
Ja.
Och den här faunmelodin, den återkommer en massa gånger efteråt.
Ja.
Eller jag menar, det hör man ju.
Ja, men den återkommer till och med 10 gånger, men den förändras ju konstant genom stycket. På de mest intrikata och underbara sätt faktiskt. Det är ju någonting med den här musiken som är svår, det är svårfångat på flera sätt kan man ju säga. Jag menar, ta bara det här flöjtsolot som låter så varmt och sensuellt, men som faktiskt också innehåller det så kallade tritonosintervallet.
Djävulsackordet.
Ja, du vet, det känner ju
alla till. Eller djävulsintervallet heter det väl.
Exakt. Det var ju någonting som kyrkan på medeltiden hade förknippade med djävulen. Och det är ju för att det är ett intervall som spänner över 3 heltoner, men som också lätt får en dissonant prägel kan man säga. Och det finns ju här på ett sätt, samtidigt som det är väldigt beslöjat helt enkelt.
Men vad var det som var så, du sa förut att det här stycket startade modernismen. Varför?
Ja, men du kan ju bara liksom, tänk vad det är för tid här nu. Det är 1894. Hur låter klassisk musik vid den här tiden? Jo, ta Brahms som ett exempel. Ta Tchaikovsky eller någon sån där. Vad de håller på med. Det låter ju faktiskt helt annorlunda. Det är musik som tar sig väldigt tydligt från A till B, om man säger så. Medan det här handlar om stämning framför allt. Musik som inte rör sig på det sätt som man förväntar sig att den ska göra.
Nej, man kan ju nästan få känslan att den här flöjtisten ligger där på stranden och liksom improviserar lite. Så här, får se vad som kommer ut.
Ja, men det är ju faktiskt den känslan det ska ge, samtidigt som när man studerar det här stycket så förstår man att det är allt annat än improviserat. Det är extremt medvetet konstruerat. Men grejen är ju det där att Debussy är ute efter att låta vag, en medveten vaghet. Allting är svävar. Rent tonalt så svävar det ju oftast väldigt mycket, eftersom han ju på något sätt kringgår det här med dur och moll. Han använder heltonskalor och så vidare som gör att det är mycket svårare att känna det där tonala centrumet som du gör i ett stycke av Brahms eller så, va? Så
ja, att, man fattar ju inte riktigt så här. Är det här en mållåt eller en durlåt? Och
exakt.
Så man vet inte var man ska landa liksom.
Inte ens när man kan veta att det är S-dur i början så hör man inte riktigt det. Så han är mästare på att göra saker diffusa på ett otroligt förföriskt sätt faktiskt.
Om vi ska köra lite fakta om Debussy då.
Mm.
Det här skrivs, som du sa, 1894. Debussy är 32 år och det är det här verket som kommer att sätta honom på kartan.
Verkligen. Det är stycket där Debussy blir Debussy på många sätt.
Alltså utifrån honom själv också, tänker du?
Ja, utifrån hans intentioner. Utifrån vad han söker. Hans tidigare verk är ju mer vanlig musik faktiskt än vad det här är.
Mm. Han kom från en ganska enkel familj, det tycker jag är intressant. De bodde utanför Paris och pappan hade en porslinsaffär som sen gick i kras, höll jag på att säga.
Ursäkta, det var roligt.
Nej, men den gick i konkurs och han fick jobba med andra grejer. Och mamman var sömmerska och sen så blir han då Frankrikes största tonsättare.
Mm.
Måste man väl ändå säga.
Det är en otrolig resa.
Och hur var han som person då?
Ja, men han verkar ju ha varit oerhört karismatisk, en person som många älskade, men som också hade en tendens att såra sin omgivning, kan man väl säga. Det hände ofta att han förolämpade vänner, att det skar sig mellan honom och sådana som var väldigt nära bekanta till honom. Och det var någon slags, ibland lite felriktad uppriktighet. Han var väldigt frispråkig och sådär. Han sa alltid vad han tyckte. Han lindade inte in saker.
Men var han elak också? Eller var det mer?
Nej, jag tolkar inte så. Det kanske beror på att jag inte...
Du kanske är likadan.
Jag är likadan själv. Men jag vill framförallt inte att Debussy ska vara elak. Jag tror inte att han var elak, utan bara fylld av sig själv på det sätt som konstnärer är ibland. Mm. De vet vad som är viktigt för dem, så att säga. Och allt annat blir lite sekundärt.
Ja, just det. Jag tycker, apropå det här med faunen, och faunens liksom... det här lite farliga med en faun, det är ju lite faunvarning på honom själv.
Mm.
Vid den här tiden så hade han ett förhållande med en tjej som hette Gabrielle Dupont, sen flera år. Och han hade flyttat ihop med henne. Och samtidigt så inledde han då en affär med en sångerska, Therese Rorer. Och de förlovar sig det här samma år då, 1894, som det här skrivs. Och då blir folk så upprörda så att det cirkulerar anonyma brev. Där de dels fördömer då hur han har behandlat de här två kvinnorna. Men också passar på att fördöma honom för andra saker. Han var oansvarig med pengar, han betalade inte sina skulder. Och den här förlovningen bröts till slut och han blev övergiven av många av sina vänner.
Ja det där är ju ett karaktärsmord, höll jag på att säga.
Ja, men han verkar ju klara sig. Men det kommer ju flera sådana här skandaler senare.
Ja, det gör det ju. Absolut. Man kan ju säga att de följer genom Debussys liv faktiskt.
Och det kanske är det här liksom, ja men jag vill ju det här nu. Jag vill inget illa, jag vill bara ha på något sätt.
Ja, där har du ju faunen då. Någon som vill saker, som är en barnslig narcissist.
På något sätt.
Ja.
Men Men egentligen var han väl pianist?
Ja, pianot är ju grunden i Debussy som musiker kan man säga. Men han blir ju inte, han är pianist men han gör ju aldrig någon karriär som så att säga pianovirtuos på det viset. Men det är ju hans huvudinstrument, definitivt. Mm. Och han skriver ju väldigt mycket pianomusik dessutom. Många av hans mest berömda grejer är ju för piano. Som Clair de Lune.
Ja, Debussy han var ju en bohem, eller hur? Han hängde med det här lilla bohemgänget av konstnärer i Paris. Mm. Bland annat Satie som han blev kompis med.
Ja, de är ju nära vänner.
Och i det här gänget där hängde också poeten Stéphane Mallarmé som skrev den här dikten som ligger till grund för stycket. Har du läst den, Johan?
Inte riktigt hela sådär. Oftast har jag läst någon som sammanfattar dikten åt mig, ska jag vara ärlig och säga faktiskt.
Det är det vanligaste.
Ja.
Jag har inte läst den på franska eftersom jag inte kan franska. Men jag har förstått att den är väldigt svår översatt. Det är det här drömska och det är associationer som flyter in i varandra. Och det är väldigt mycket också ljuden han jobbar med.
Jag kan höll på att säga det. Eller tänkte just på det, att det är som texten är musik i sig själv faktiskt.
Qu'il disperse le son dans une pluie aride. C'est à l'horizon pas remué d'une ride. Le visible.
Men det handlar om, det är ju den här lite, faktiskt lite obehagliga faunen. Han tänker tillbaka på alla tjejer som han har försökt förföra. Och de kommer hela tiden undan. Han får inte riktigt det han vill ha. Men fast man vet inte riktigt heller om det är en dröm.
Nej, precis. Är det en dröm eller är det på riktigt det som händer faunen så att säga?
Mm.
Och det där är ju en väldigt kittlande premiss faktiskt för hur man också kan bygga upp en så pass drömsk och vag musik som Debussy gör.
Mm.
Jag tror att han verkligen lockades av det. Att det är där han tar avstamp faktiskt.
Ja, men också att den här, nu har vi ju sagt att faunen är liksom ute efter sex. Men han är ju också, det är ju också mer en bild, eller hur?
Ja, det är väl någon slags metafor för konstnärlig kreativitet också. Jag menar, inte helt ovanligt att tänka så. Inte minst på den här tiden att man kopplar ihop liksom det här med sex som en mänsklig kraft som är lika mycket kreativ.
Jag skulle gärna vilja kunna läsa den på franska, för att när jag läste de här översättningarna så blev jag också lite provocerad. Jag tycker han är lite gubbig liksom. Det är mycket så här, och de här nymferna då som han kallar det, de här väsendena, de flyr undan. Och det, finns,
det var ett gubbskratt.
Ja, precis. Jag hade velat läsa den på franska för att bli, du vet, så här, okej, det här är gubbigt men jag skiter i det för det är så himla bra.
Ja. En konkret likhet mellan stycket och dikten, det är ju det att Debussys verk är 110 takter långt. Och det är lika många takter som dikten av Mallarmé har strofer.
Wow.
Så det, där har han ju också bestämt sig för något, på något sätt att det ska finnas, att det finns en motsvarighet mellan dikt och musik.
Han följer liksom formen fast han inte låtsas om det.
Ja, nej, precis. Han gör ju allt för att sudda ut formen. Ja du, vad ser man framför sig här egentligen? Vilken del av dikten är det här, Lolo?
Ja, det här kanske är när de drar sig undan och han springer efter dem.
Det var nog ganska bra gissat, tror jag faktiskt.
Kanske.
Ja. Rent konkret i stycket så representerar ju den här melodin, så att säga, sidotemat som är annars domineras ju stycket väldigt mycket av det här flöjtsolot, men det här är ett sidotema, ett andra tema som han också gör väldigt mycket av.
Mm. Jo, men Johan, jag undrar en sak, för när man pratar om Debussy, då säger ju folk eller skriver att han var impressionist.
Ja, det är ju väldigt bekvämt att säga det. Det har vi ju liksom lärt oss att han är. Men själv hatade ju Debussy och kallas för impressionist faktiskt. Men man kan, många har ju tyckt att det är en rimlig liknelse faktiskt ändå.
Ja, för jag tänker på impressionism inom konsten då. Mm.
Ja,
att man inte försöker måla någonting verklighetstroget.
Nej.
Utan mer hur upplever man det, vilket intryck ger det? Alltså Monet och hans nekrosor, och man försöker forma rörelsen och färgklickar.
Just liksom. Det. Då skulle ju impressionism i musik då, det som Debussy gör, kunna betyda just atmosfär och stämning mer än konkret handling eller tydlig form.
Ja.
Det är klanger, harmonik som är i själva fokuset, som är själva kärnan av musiken här.
Ja, just det. Men varför vill han inte kallas impressionist då?
Han såg sig själv som symbolist eftersom det var den litterära rörelsen vid den här tiden.
Ja, det var ju Mallarmé var ju symbolist.
Ja, precis. De som antydde saker, men till skillnad från hur det är i litteratur där vi vet tydligt vad någonting handlar om ändå, så är det ju lite svårare att vara symbolist i musik.
Mm.
Eftersom, om man nu inte skriver en opera förstås, för då har vi ju en handling där. Men här har vi ju faktiskt bara musiken och det klingande att ta hänsyn till. Och ja, då har den då fått kallas för impressionistisk.
Han tyckte helt enkelt så här, det här är musik och inte något annat, måleri eller liksom, då ska det inte vara impressionism.
Det är möjligt att han tänker dels så att det ändå är, han tänker som absolut musik. Musik är musik.
Ja.
Men jag också tänker på att han, om han hade varit mer som en Schönberg, teoretiskt lagd, så hade han ju naturligtvis själv uppfunnit en ism för sin egen musik.
Ja, debussismen.
Debussismen hade den kallats, typ. Mm. Ja, men absolut. För att då hade han också sluppit de här jobb, det som förföljde honom hela tiden, och anklagas för att vara, eller kallas för impressionist, som han blev tokig på faktiskt.
Här är lite strid nästan, eller?
Ja, exakt. Ja, det finns ju några ställen i Faunen där musiken verkligen blir mer intensiv, påtagligt så, och agiterad. Och det stämmer väl också med Faunens förehavanden,
ja,
kan man säga.
Ja, väldigt, han jagar dem. Och
ja, exakt. Och blir mer upphetsad och sådär, va?
Den här musiken blev ju, alltså senare, så blev den ju en väldigt skandalomsusad ballett.
Just det.
Som också väl var en milstolpe i,
ja,
som var en milstolpe inom balletten då.
På sitt sätt, verkligen.
Mm. Den hade ju premiär i Paris maj 1912 i den här ryska balletten som var cool på den tiden.
Exakt, de är ju oerhört vitala vid den här tiden och kända. Jag menar, det är de som sätter upp Våroffer ett år senare till exempel.
Just det.
Under den här Diaghilev, som han heter, ballettimpresarion, och deras stjärndansare och koreograf är ju han som heter Nijinsky, som också då dansar i den här Debussy-balletten.
Just det.
Mm. Och det är klart att det finns tidigt någon slags förväntningar om att de här balletterna också ska vara lite provokativa. Och så, det infrias ju här, det blir slagsmål i publiken och det buas och det hurras om vartannat liksom.
Ja, vilken fantastisk, det hade man ju faktiskt velat vara med på.
Ja, men du har sett Nijinsky, va? Alltså inte live, men du har sett, det finns filmat, eller hur?
Ja, alltså den har ju satts upp igen.
Ja, med koreografin intakt.
Med koreografin, precis. Och det är liksom, det är intressant, för han förändrade ju hela liksom rörelsemönstret för ballett. Det påminner om så här, och han var tydligen inspirerad också, Nijinsky, av den här faraoniska stilen, eller vad man ska säga, såna här, som man kan se på egyptiska gamla målningar och i gravar och så.
Och att de står i profil också.
Och framförallt ett väldigt tydligt sexfokus. Det slutar ju med att han jagar ju de här nymferna och det är lite så här spel fram och tillbaka. Men det kan det ju vara i ballett annars också, att de liksom, åh, jag vill ha dig, nej, jag vill kanske inte ha dig och sådär. Och sen så, på slutet i alla fall, då tappar en av nymferna eller släpper sin sjal. Mm. Och då tar Nijinsky, eller dansaren, upp den. Och så slutar det med att han ligger där på sin strand och liksom juckar mot den här sjalen.
Och jag och liksom ser skandalen. Jag känner att den kom här.
Och typ får utlösning, kan man tänka sig, på slutet där. Mm. Ja, så att, det kan man ju förstå att de... Det var tydligen väldigt, väldigt upprörda känslor. Det var slagsmål, som du sa. Mm. Och sen så var det andra som liksom ropade på extra nummer. Och då körde de hela balletten igen.
Vad bra! Att,
ja.
Tur att den är så pass kort då. Som
eller hur, du kunde
minuter.
Bara köra den igen. Ja.
Några år tidigare faktiskt, alltså innan han skriver stycket 1894, så inträffar ju en vändpunkt i Debussys liv och i hans karriär som tonsättare, och det är ju världsutställningen i Paris 1889. För där upplever han en gamelanorkester.
Vad är gamelan?
Ja, de hör ju hemma på i Sydostasien, och det är en slags slagverksensemble. Det är olika klockor, trummor, gångar med mera. Och det här var någonting som slog ner som en bomb hos Debussy och blev en oerhörd inspirationskälla. Just hur den här ensemblen kokar i sina olika rytmiska lager och allting bara blandas i just... Här såg han på något sätt musikens framtid framför sig, tror jag.
Wow.
Det har vi ju spår av också, i faunen faktiskt.
Mm-hmm.
Men sen tänker jag också på hur han använder det som kallas fingersymboler.
Nej, vad gulligt.
Rotales kallas det också.
Hur ser de ut?
Ja, de är väldigt små. Man håller dem med ett finger i någon slags tråd eller vad det nu är. Och sen så kan man ju slå på dem med en slags, vad ska man säga, klubba. Liten en sån där som man slår på för att få fram ett ljud. Och det är ett väldigt, liksom, det är som en liten klocka kan man väl säga i klangen. Det är ju någonting som han använder det på flera ställen. Men man hör det tydligt i slutet av förspel till en Fauns eftermiddag.
Mm.
För det blandar sig i den här underbara orkesterväven.
Vad har vi lyssnat på för inspelning idag? Jag antar att det finns jättemånga, jättebra.
Ja, det gör det ju verkligen. Det går bra med många inspelningar. Men vi har lyssnat på en som är extra fin, och det är Cleveland Orchestra i USA som spelar under ledning av den franske tonsättaren och dirigenten Pierre Boulez, som var en stor Debussy-dirigent och som verkligen kände för den här musiken. Åh, det är så bra det här. Ja, som ni har hört.
Det är väldigt bra. Och det här är alltså Debussys förspel.
Ja,
finns det mer?
Vad betyder det?
Ja, vad betyder det? Det är så otroligt märkligt att det heter förspel.
Just det.
Mm. Men skrev han något mer då om hela dikten, så att säga?
Just det, det är en bra fråga. Det hade han ju faktiskt tänkt från början. Så att det här är ju en rest av hans ursprungliga plan att det kallas förspel. Alltså förspel som en ouvertyr. För han tänkte ju att det här skulle ha tre delar, men det blir bara en del.
Ja.
Så det, och jag tycker det är ganska coolt faktiskt, och lite kul att titeln på det här sättet blir så pass ologisk, att det heter förspel och så är det ingen mer.
Nej.
Sånt går jag igång på.
Ja,
faktiskt.
Men det är coolt. Men den används väl ofta som en sorts förspel i en konsert, menar jag, eller?
Ja, men det stämmer ju. Den är ofta, om den är med på en konsert, så ligger den ju gärna först, det måste man ju säga. Så då blir det ju faktiskt ett förspel till återstoden av programmet.
Mm.
Det är ett sätt att sätta folk i stämning, och jag tänker på det här lite grann som en bit ingefära faktiskt.
Alltså, ja, men, ingefära?
Ja, när man har hört det här så blir öronen helt vidöppna. Smakmässigt så är man liksom helt neutraliserad. Man kan lyssna på vad som helst.
Ja, just det.
Tror du?
Det kan komma anything.
Anything.
Ja,
så är det.
Mm.
Yes.
Med den ingefärsshotten, Johans ingefärsshot, så säger vi tack för idag.
Tack, Lolo.
Gå gärna in i Sveriges Radios app och följ Mästerverken där, så kan ni få en notis varje gång som det kommer nya små ingefärsshotar eller vad det nu kan vara. Ja, men ha det så bra, vi hörs.
Det gör vi. Hej.